Thomas Bolme läser Vägen till Jerusalem av Jan Guillou, första CD:n.
I nådens år 1150, då de ogudaktiga saracenerna, jordens avskum och antikrists förtrupper, tillfogat det våra många nederlag i det heliga landet, sänkte sig helig ande över fru Sigrid och gav henne en uppenbarelse som förändrade hennes liv. Kanske kan man också säga att denna uppenbarelse ledde till att hennes liv förkortades. Säkert är att hon aldrig mer blev densamma. Mindre säkert är det som munken Thibaut skrev långt senare, att i det ögonblick helig ande uppenbarade sig för Sigrid skapades i själva verket begynnelsen till ett nytt rike uppe i Norden, som man vid tidens slut skulle komma att kalla Sverige. Det var vid Tiburtiusmässan, den dag som räknades som sommarens första dag och då isarna gick upp i Västra Götaland. Så många människor som denna dag hade aldrig varit församlade i Skara, ty det var inte vilken mässa som helst som nu skulle genomföras. Den nya domkyrkan skulle äntligen invigas. Ceremonierna var redan inne på andra timmen. Processionen hade gått sina tre varv runt kyrkan, vilket gick oändligt långsamt, eftersom biskop Ödgrim var en mycket gammal man och stapplade fram som om det varit hans sista vandring. Dessutom verkade han lite förvirrad, eftersom han läst den första bönen in i den signade kyrkan på vanligt språk istället för latin. Gud, du som osynligt bevarar allt, men som för människornas frälsning gör din makt synlig, tag din boning och härska i detta tempel, så alla som samlas här för att bedja får del av din tröst och hjälp. Och nog gjorde Gud nu sin makt synlig, om för människornas frälsning eller av andra skäl. Det var ett skådespel som inga människor sett någonsin tidigare i hela Västra Götaland. Det var blixtrande färger från biskoparnas dräkter i guldtråd, ljust blått och mörkt rött siden. Det var bedövande dofter från de rökelsekar som kanikerna gick runt och svängde med. Och det var en musik så himmelsk att inget öra i Västra Götaland kunde ha hört någonting sådant förut. Och höjde man blicken, var det som att skåda upp i himlen fast under tak. Det var obegripligt att ens de burgundiska och engelska byggarna kunde skapa så höga valv utan att allt störtade samman. Om inte annat för att Gud borde ha vredgats över den fåfänga det var att försöka bygga ända upp till honom. Fru Sigrid var en praktisk kvinna. Somliga sa just därför att hon var hård. Hon hade inte alls haft lust att ge sig iväg på den besvärliga resan till Skara, eftersom våren kommit tidigt och vägarna mjuknat till lervälling, och hon kände oro i tanken på att sitta och skumpa och hoppa och slänga fram och tillbaka i en vagn nu i sitt välsignade tillstånd. Mer än någonting annat i det jordiska livet fruktade hon den kommande födseln av sitt andra barn. Och hon visste mycket väl att skulle en domkyrka signas så handlade det om att stå på det hårda stengolvet i flera timmar och att då och då falla på knä i bön, vilket var en plåga i hennes tillstånd. Hon var väl bevandrad, alldeles säkert mer än de flesta stormän och stormannadöttrar kring henne just nu, när det gällde det kyrkliga livets många regler. Den kunskapen hade hon förvisso inte skaffat sig av tro eller fri vilja. Men då hon var 16 år hade hennes far, inte utan goda skäl, fått för sig att hon ägnat en manlig frände från Norge av alltför låg börd ett alltför stort intresse som kunnat leda till sådant som bara hör hemma inom äktenskapet, som hennes far kärvt sammanfattat problemet. Hon hade skickats iväg på 5 år till ett kloster i Norge och hade väl aldrig sluppit ut om hon inte fått ärva från en barnlös morbror i Östra Götaland och därmed blivit något att gifta bort hellre än att förvara i kloster. Hon visste alltså när man skulle stå och när man skulle falla på knä. När man skulle rabbla med i de paternoster och Ave Maria som någon av biskoparna där framme förestavade. Och när man skulle be egen bön. Varje gång hon skulle be egen bön bad hon för sitt liv. Gud hade skänkt henne en son för 3 år sedan. Det hade tagit 2 dygn att föda honom.